och välkomna till Tronspelet, Aftonbladets eminenta Game of Thrones-podd, där vi gör en great rewatch och ser om hela serien. Och vi har äntligen klivit in i säsong 5 och börjar med första avsnittet där, The Wars to Come. Jag sitter här med Sandra Weibro och Marcus Larsson.
Hurra,
hurra, ja, hej.
Hurra.
Hej, hej.
Hej.
Läget?
Ja, jag vill bara för lyssnarna att de ska veta att det här är varmaste poddrummet någonsin. Alltså det har nog aldrig varit så varmt här inne.
Det är någon slags allsvensk värme, tror jag. Ja, eller det är Premier League-värme, lite oklart. Ja, men det är
någonting med boll att göra.
Bollsportsvärme.
Precis, det är lite sådär kvalmig omklädningsrums, vad ska man säga, osande här inne.
Omklädningsångest.
Ja. Det är lite som att vara en regnskog gjord av liniment och manligt svett.
Ja, oh, superhärligt.
Ja. Ja, men vi kan ju gå vidare. Det är inte därför vi är här.
Nej, precis. Vi är ju här för att diskutera Game of Thrones. Och vill ni göra det med oss så kan ni väl mejla oss på tronspelet@aftonbladet.se, hashtagga oss i sociala medier eller ännu bättre ringa in på 08 725 23 57. Ny säsong.
Ja.
Mm, och du sa äntligen, jag vet inte riktigt.
Nej, jag vet, den är lite tråkigare än de andra. Men
alltså, säsong 5, då du introduceras till en massa konstiga saker här.
Ja,
Arias utbildning, Dawn, har vi nämnt Dawn?
Hela Dawn, Sand Snakes.
Ja. Ja, men,
jag vet, men det är mycket som byggs upp inför den förlösande sjätte säsongen.
Jo, men det här är ju liksom femte säsongen, så börjar ju serien om. Det har vi varit inne på tidigare, för att de flesta storybågar som, ja inte alla naturligtvis, men som började i avsnitt 1 fick ju sin final på något sätt i säsong 4. Så nu, det här är ju faktiskt det bra med säsong 5 är ju att nu börjar vi bygga sakta en trappa mot finalen som vi fortfarande inte har sett. Eller? Har jag fel?
Nej, vi har inte sett finalen av Trons.
De är roliga från Gävle. Ja. Men i alla fall.
Ska vi börja i en låda i Pentos eller?
Ja, jag tycker det. Jag tycker du kan ta den stafettpinnen.
Ja, det blev jag.
Mm. Men det är i alla fall lite härlig del av den här femte säsongen. Varys och Tyrions munhuggning.
Ja, det är ju ändå ännu en bra duo som sagt, som jobbar mycket med i den här serien.
Ja, och det är väl också så att de här skådespelarna som spelar de här rollerna trivs väldigt bra ihop. Att man tidigare i säsongen har de velat sammanföra dem just för att de har så bra kemi framför kameran. Och nu får man ju lite av sitt lystmäte. Man får dels Tyrion som är nedsupen efter, ja man kan ju förstå att han har en viss baksmälla eller vill döva sin ångest efter att ha strypt sin stora kärlek i sängen och skjutit sin egen far.
Och sen, legat i en låda över Atlanten. Liksom.
Ja, vi vet ju inte hur länge han har legat i Atlanten, ja. Men hur länge han har legat i lådan kan man säga.
Ett bra tag tror jag.
Han har tydligen haft vin där i alla fall.
Ja.
Men han har fått trycka ut bajset genom små lufthål.
Ja, fast Varys har en bra kontra i det. Han har ju faktiskt fått plocka upp Tyrions bajs. Så jag vet inte vem är i den förlorande änden där. Vad är hönan och ägget?
Det är ganska illa för båda.
Men det är
mycket
bra,
skit,
det...
liksom livet är, enligt Tyrion.
Precis, men Tyrion är ju, precis som komikern Louis C.K., en sanningssägare. Men
det har någonting med att göra att du gillar bittra män.
Jag gillar bittra kvinnor också faktiskt. Det är nästan ännu roligare med bittra kvinnor. Men det kommer. Men i alla fall, vi får ju, förutom att få se Tyrion spy vin, vilket man gör när man är mår sådär, så finns det ju mycket, det finns mycket nycklar här till mysteriet Varys.
Ja, bland annat så börjar han ju prata om att de är hos hans polare Illyrium och Potis. Och han har ju faktiskt synts till.
I första säsongen, va?
Ja, någonstans nere i katakomberna under The Red Keep. Och det är ju han dessutom då som har haft lite hand om Dany och onda brorsan.
Och det här är ju alltså typiskt Game of Thrones, att man ska komma ihåg någon som man såg i första säsongen.
Typ. Ja.
Jag var tvungen att kolla upp det här när vi skrev det här manuset till det här avsnittet, att det är faktiskt han som ger Dany drakäggen och introducerar Jorah Mormont. Så han är ju en viktig spelare, men totalt bortglömd i några säsonger. Mm.
Ja, men de har då tydligen stött Targaryens här i smyg liksom. Både Varys och Illyrio.
Ja, Varys säger att han har länge fattat vilken hopplös kung Robert Baratheon var och liksom beslutat sig för att han måste bort.
Precis, och det blev inte bättre sen när Joffrey tog över.
Nej, precis. Han säger väl att det har inte riktigt gått som de hade hoppats alltid. Det var lite...
Man undrar ju här lite grann när han avslöjade, han sa lite bara det, man undrar ju också lite grann hur länge Varys har, vem han nu, vilka, man vet ju inte riktigt vilka vem alla Varys samarbetar med, men hur länge han haft planer för Tyrion. Jag tycker det känns i de här scenerna att han har nog planerat att Tyrion ska vara med i någon sorts ränk.
Ja, alltså det här kanske ändå går tillbaka redan till typ säsong 2 Battle of the Blackwater, när, som vi pratade om i något avsnitt nyligen, att Tyrion fick en karta av honom med de här gångarna under slottet. Mm. Att det liksom redan där så har han velat börja plotta för att han ska komma ut, han ska fortsätta, och han har ju liksom pratat med honom bara så här, du är bra på att spela spelet.
Ja, men för redan här kan man ju ana att han vill sammanföra Dany och Tyrion, och att det kommer bli en magisk dunderduo. Mm. Återigen en duo. Som Dany förmodligen behöver för att, ja, hon måste ju ha en smart taktiker bredvid sig för att erövra Västerås.
Exakt.
Det är nästan fint hur Varys försöker peppa Tyrion liksom, för Tyrion är ju extremt deprimerad och bara liksom vill bara supa sig till döds. Exakt. Framtiden är skit. Dåtiden är skit. Och då säger ju...
Jag har pillat ut skit.
Exakt. Men då säger väl Varys typ att, ja, men du har din fars politiska instinkt och medkänsla. Och eller han säger väl att...
You have compassion.
Ja, alltså, precis. Och ja, förutom din fars politiska instinkt har du också medkänsla.
Mm.
Och då säger Tyrion, ja, men jag är precis... mördat min pappa och min älskade liksom.
Super compassionate.
Och Varys bara, ja, jag har inte sagt att du är perfekt.
Det är bara så här. Det är en liten, vad ska man säga, character flaw sådär.
Ja,
jag är en supergullig kille, men jag hade ihjäl två pers senaste veckan.
Det här är ju ett väldigt underbart par också. Det är också typiskt Game of Thrones att en enuk och en dvärg hittar varandra.
Ja.
Liksom. Alltså de förtryckta minoriteterna är sådana här stor, taktiska storspelare.
Ja, men exakt, är det den smartaste av alla.
Precis, och är i den här, det här avsnittet också som man får den här, eller så är det i nästa, när man får den här underbara scenen när de snackar om att så, ja, folk har alltid tyckt att vi är repulsive, och när den andra svarar och bara, ja, jag tycker också att vi är repulsive, men vi tycker att de är repulsive.
Jag tror det är nästa avsnitt. Men däremot så kommer det ju en liten jordbävning när Varys förklarar att han har en ny, när han beskriver hur den nya regenten ska vara, ungefär som Tyrion då, att det ska vara någon som inte liksom låter de starka förtrycka de svaga, för att man då ska bygga ett mer hållbart
klasslöst samhälle.
Ja, men, ja, inte kommunistiskt samhälle kanske, men så här, inom situationstecken demokratiskt samhälle, det, ja, det är liksom Varys förstår att det är mer hållbart i längden. Och så säger Tyrion, men ja, men var fan finns han då? Och så säger Varys, vem har sagt att det är en han?
Mm.
Och det är första sådär uttalat att det finns en jättestor konspiration och plan för att Dany Targaryen ska återupprätta sitt rike.
Ja, och ännu ett steg mot att kvinnorna får börja ta över lite. Också sånt som vi kommer se lite mer i den här säsongen, att Cersei tar ju på sig mer och mer av makten också.
Ja, vi kommer se det överallt, ja, med tiden. Kanske inte, det börjar i den här säsongen, sen kommer det utvecklas ganska snabbt i säsong 6 kommer det bli väldigt tydligt.
Yeah.
Men alltså, apropå Cersei.
Ja.
Varför gav jag den bågen? Varför gav jag Tyrion och Varys till dig? Innebär att jag måste ta Cersei?
Ja, jag tror nog vi gör det.
Nej, men alltså, kan inte jag ta... Okej.
Okay. Jag antog att du ville ha Jon och Mance Rider, men jag tror inte du får det.
Nej.
Gå ut ur din comfort-mur, ja,
Marcus. Okej, okay, då ska jag ta Cersei. Ja, det är ju inte... Det är, oh, den här pelargångsscenerna är ju inte riktigt min grej i den här serien. Jag vill ju ha lite mer is och snö.
Men vi har ju ett häxmöte i skogen.
Ja, men gud. Ja.
Seriens första tillbakablick, ja, tydligen.
Exakt.
Exakt. Jo, men det är lite kul. För det är väl första gången man verkligen får se när Cersei, det har ju antytts att hon har fått en spådom på sig. Men nu får man se hur det gick till när hon träffade den läskiga häxan i skogen.
Och att hon lite var en subba redan som barn.
Ja, hon ansträngde sig inte för att man skulle tycka om henne som liten.
Ja, precis, hon försöker tvinga fram den här spådomen genom att hota om att peta ut ögonen på häxan om hon inte gör som hon säger.
Ja, men det är ju härligt, så här typisk Game of Thrones när hon vill ha någon slickar hennes finger för att svälja hennes blod. Det är liksom de här, i Game of Thrones spår man inte i te, vad heter det, teblad.
De gillar ju blod. Ja.
Men här kommer väl det är den spådomen som har plågat sig hela sitt liv. Three questions you get. You unlike the answers. I've been promised to the prince. When will we marry? You'll never wed the prince. You'll wed the king. But I will be queen. Oh yes. You'll be queen. For a time. Then comes another. Younger. More beautiful. To cast you down and take all you hold dear. Will the king and I have children? The king will have 20 children. And you will have 3.
That doesn't make sense.
Gold will be their crowns. Gold. Their shrouds. Vad står det? Hon ska bli drottning. Hon ska gifta sig med en kung.
Kungen får, inte prinsen.
Kungen får typ 23 barn. Hon kommer få 3. Och alla kommer
dö.
Alla kommer sluta i gyllene svepningar.
Ja.
Ja, men typ så, och den här prinsen de pratar om då, det är väl en Targaryen.
Rhaegar.
Ja, precis. Som hon skulle ha gift sig med från början. Men
är det så? Alltså?
Ja, som men han fick Baratheon en Dorne-kvinna istället.
Jaha.
Hon vars, hon som de försökte hämnas i tidigare avsnitt.
Ja, just det. Ja, men det är good for him, säger jag. För de verkar ju ha intressanta... Hur ska jag framställa det? Hur ska jag säga det här utan att bli anklagad för ditt och datter? Vissa smaskiga färdigheter i dem.
Yes.
Ja, vi kan lämna det så. Mm,
yeah.
Ja. Nej, men sen är det ju också Cersei, bågen med Cersei fortsätter ju då att hon är ju lite putt på sin bror och älskare, Jaime.
Och de säger ännu en gång och pratar vid ett lik.
Jaha.
Ja, nu förra gången var det Joffrey.
Ja.
De gjorde mer än pratade då.
Ja.
Alltså hon blev ju våldtagen.
De gjorde en styggelse.
Ja, man kan säga att det var en fullbordad våldtäkt.
Ja.
Men nog om det. Ja, och nu får pappa Tywin ligga där med de där fåniga stenarna över ögonen.
Precis, och Jaime får skäll.
Men vad tror ni Jaime tänker här om vi försöker hypotetiskt sätta sig in i hans huvud? Är han nöjd över att han släppte Tyrion eller... Är han hemlysten eller är han bara schizofren?
Alltså jag känner ju att vore det jag så skulle man ju känna lite mer att man gjorde rätt av att sätta fri honom när hon är så jäkla taskig och bara det var ditt misstag som gjorde att han dog, du dödade honom i din dumhet. Då känner man ju direkt att man bara kanske skulle satsa sina kort på Tyrion istället.
Ja, men han älskar ju sin bror. Ja. Det är därför han, alltså vi såg ju förra säsongen att där finns det ju något som är ovanligt som riktig kärlek mellan två personer.
Ja, och tyvärr finns det ju det mellan Jaime och Cersei också.
Ja, den är ju, I'll rephrase. Den riktiga kärleken är ju mellan Jaime och Cersei. För det är ju, om man inte hatar någon så älskar man ju inte någon. Liksom. Så är det ju. Liksom. Det andra är mer... saktmodig kärlek.
Ja, han måste ju känna sig lite förrådd ändå av sin bror. Att han
dödade honom.
Ja, nej, men det är... Nu när han ändå släppte honom fri, att han inte liksom bara åkte iväg. Å andra sidan var inte Jaime heller särskilt förtjust i sin pappa.
Nej, precis. Nu kommer han slippa åka hem till Castle Rock och skaffa arvingar med någon annan.
Ja, och vi alla är väl glada. Eller man är ju lite, man är ju inte bara, alltså Tywin är ju, precis som Cersei är ju, har ju varit drivande, det är ju en sån där skurk man behöver. Men det är ju inte så att man tyckte synd om honom när han dog på toaletten med 2 pilar i sig.
Nej. Sen tycker jag, ja.
Ja. Förlåt, jag avbröt.
Men bara, sen tycker jag att det blir lite intressant här att Jamie kommer fram och blir lite av en taktiker, för han har ju liksom inte riktigt fått skina på det sättet innan, och att nu är han direkt så här, nu kommer alla börja hugga på vår familj, vi måste hålla kvar oss vid makten.
Ja, plötsligt börjar han prata som Tywin så här, ja, att allt vår pappa har byggt upp har han lämnat åt oss.
Ja. Nu plötsligt är det viktigt med family legacy igen.
Mm. Ja. Och vad är det hans pappa byggt upp? Det är ju ett skräckvälde på något sätt liksom.
Ja, alla hatar dem.
Ja, det är väl ingen som gillar Lannisters egentligen. Nej. Framförallt inte tv-tittarna. Det är vi som fan betalar för serien. Vi tycker ju verkligen inte om Lannisters. Eller, ni har ju konstig smak i den här serien. Ni tycker ju om dem lite grann. Eller? Apropå planteringar så kommer ju Lancel Lannister, om ni kommer ihåg honom.
Men precis, om man har saknat lilla Lancel.
Eller ja, lilla Lancel. Och lilla Lancel är ju, tyvärr Sandra, han är inte lika oskuldsfull. Han är ju inte det där barnet du vill adoptera längre. Utan han antyder ju att han har blivit sparv. Mm. Och sparv, Arna, är ju en båge i den här säsongen som kommer... Ja, utan att avslöja för mycket. Påverkar Cersei en del.
Jättejobbig båge. Jättejobbig.
Och snart kommer vi få se en av de hemskaste skurkarna. En rättrådig religiös diktator.
Ja, men vad har Lancel varit i alla de här han har säsongerna?
Ju, ja, precis. Han blev ju skadad i Battle of the Blackwater. Och har helt enkelt bara recuperated. Mm. Men han ser ju ganska buff ut nu liksom.
Ja, precis. Ja, men det är ju, saker kan hända när man genomgår sådana kriser som att vara liksom dödligt skadad.
Precis, man börjar ångra att man låg med sin kusin och mördade en kung.
Och gå med i någon sekt istället.
Ja. Precis. Men det där ska man komma ihåg. Är det Sandra som får då lämna sin ökenkorrespondens och ta... lite orättvist tar den norrländska bågen då.
Ja, kyla ner sig upp i norr.
Ja, precis. Nu har vi ju röda paret Stannis och Jon Snow.
De här... Det är inte en dynamisk duo.
Det är inte liksom jättemycket skämt och liksom...
Ja, det är ju verkligen två träbockar och en har fint hår.
Liksom. Ja, precis. Ja,
precis.
Men Stannis har i alla fall någon plan att han vill rekrytera vildingarna i kriget mot vad blir det? Ja, men främst blir det ju den här Boltons, ja, först
steg ett.
Ja, precis. Mm.
Och det tycker jag är lite härligt. Det är ändå väldigt pragmatiskt. De andra verkar ju vara så himla rasistiska mot vildingarna och tycker att de är tokiga och inte har någonting att göra bakom muren, medan han är bara så här, ja, varför inte? Här är det ju bara ett stort tomt land. Ni kan väl sätta er här så länge det slåss för mig.
Ja, precis. Han behöver väl fotfolk, ja, typ. Men
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Problemet är att Mance Rider är fortfarande deras ledare och han är inte jättesugen på att bli Stannis lilla bitch.
Exakt.
Så att säga. Så...
Precis, det där med att knäböja, det är ju för söderns mesar liksom.
Exakt, så John får uppgift att försöka övertala Mans. Och det tror ju han inte kommer funka. Och det gör det inte heller.
Nej, Mans Rider vägrar ju att knäböja. Och vad är det här? Det finns ju två saker som aldrig går bra i Game of Thrones, som den här Mans Rider borde ha läst på om man hade sett de tidigare säsongerna. Det är ju att man ska inte vara stolt. Lex Oberon Martell, ja, ja. Han gick det ju bra för. Och man ska inte vara principfast.
Lex Ned Stark.
Ja, för det går inte bra. Köper ni han att han inte... Alltså knä, börjar för Stannis. Det är väl bara ett knä ner i backen.
Det är inte så jäkla farligt.
Sandra.
Ja, precis, det är säkert många som har gjort innan. Melisandre och...
Ja, nej, men han är ju en 22-läge Mans Rider, för om man knäböjer kommer han inte få folket med sig ändå, så han har ju allting att förlora, så han väljer ju dö martyrdöden. Mm. Helt enkelt. en hemsk scen där Melisandre tänder elden och offrar honom till ljusets gud. Mm.
Ja, men här Sakashurin blundar, noterar jag också. Ja. Vilket ju också är stackars
barn. Ja, bra. Som 10-åring eller något.
Gilly vill inte heller titta på.
Nej.
Men medan den där Shireens mamma, hon tittar på med ett leende.
Mm, hon tycker det är härligt.
Men här gör ju också, apropå taktiker, så är ju Jon Snow verkligen sin förmodade pappas son. När han förbarmar sig över Mans Rider. Och skjuter honom innan lågorna når honom. Och det är ju jättetaktiskt med tanke på att redan hälften av kråkorna hatar honom och ifrågasätter hans lojalitet.
Men i det långa loppet kan det ju också vara mer taktiskt. För de är väl bara liksom 100 pers eller någonting av kråkorna kvar. Säger de väl hela tiden de ska slåss med, mot vildingarna innan. Och vildingarna finns ju jättemånga av. Och nu kommer de börja gilla honom.
Precis. Han vinner ju liksom Tormunds...
Ja, men tror du att han tänker...
Gunst.
Ja, Tormund, ja, det är viktigt att hans, alltså skägget, norskt skägg vill man ha med bakom sin rygg när det börjar blåsa.
Ja.
Något annat.
Ja, nej, men jag tror det är säkert att han har liksom, han har så stor respekt för Mans Rider så att han vill inte se honom dö på det där vidriga sättet. Och eftersom Mans också har sagt liksom, han har inte varit stöddig där, utan han har ju sagt att ja, men det är en riktigt, riktigt fruktansvärd död.
Exakt. Men jag tror inte, Jon Snow är ju inte en Lannister-taktiker. Han följer sitt hjärta här.
Mm.
Han har inget, som Magnus Dahl som tidigare var spelledare, Starks har inget konsekvenstänk. Alltså det, utan de följer sina impulser och så improviserar de längs vägen. Och det här innebär ju att ja, undrar hur det kommer sluta.
Det går som det går.
Ja. Sandra, vad säger du om Melisandres hungriga blickar på Jon Snow?
Ja, de är rätt obehagliga. Särskilt som hon typ, apropå ingenting, frågar honom om han är oskuld. Vilket är en helt normal samtalsfråga när man precis har mötts.
Ja.
Och han säger nej och då blir hon bara, jättebra.
Ja, vad menar de med det?
Ja, precis. Vad menar de med det? Liksom?
Fast jag tänkte på att Lord of Light gillar ju att ligga. Eller alltså, de tycker ju om det här med köttsliga lustar, för hon fick ju belägra Stannis för att kunna föda en skuggdemon.
Just det, på det där bordet.
Ja, det var också en obehaglig scen.
Bord.
Precis, they disgraced my table.
Ja. Melisandres arsle och lite annat har varit där.
Mm. Och nej, Stannis har teabaggat bordet.
Ja. Pungen har slagit mot bordskanten upprepade gånger och hårt.
Ja, nej, men så att jag tror att det kan ha med det att göra, för att så att säga, sex är ju fröet till liv.
Men det här är alltså så här, det stora...
Life or death,
ja. Men, ja, sex är också fröet till massa elände och misär. Det är många som inte skulle behövt ligga. För, ja, om man själv har ångrat det några gånger. Men i alla fall, men det här är ju verkligen, det här är ju själva, det hela avsnittet är en rabatt där man sår grejer. Man ska nog komma ihåg att Melisandre kastar sina konstiga blickar på Jon. De vill ju berätta någonting där.
Ja, hon kanske tänker att han är lite lättare på foten än om han hade varit oskuld.
Precis. Ja, att han hade behövt deflower the boy. Liksom.
Exakt, han är testkörd som tidigare.
Hon letar efter The Chosen One, och är det säkert att testa Dennis? Vi får se. Pliktrapportering, det finns en del pliktrapportering i den här. En sak är ju att, det kan vi avslöja nu, för de som säger att Bran Stark kommer inte synas till i säsong 5. Han är uppe i ett träd och lär sig att bli en treögd korp.
Exakt, helt normalt.
Ja, som sagt, George R. R. Martin har tagit jättemycket LSD eller käkat svamp när han har skrivit det. Så, och han står i båda i den här säsongen, som jag förstår det, rätta mig om jag fel, Tove, den kom i kappböckerna.
Exakt.
Och då valde man att utveckla de andra skrivna bogarna som var kvar, för att inte gå för mycket i förväg.
Det stämmer precis, och det här är ju fortfarande någonting som vi hade önskat att hon kanske hade gjort lite mer av. Liksom Lex Danny.
Ja, alltså att man tar bågarna när man...
Att skippa någon liksom.
Ja, precis.
Det kanske var att de fortfarande ändå hade något hopp om att George R. R. Martin skulle komma med en ny bok som de kunde.
Ja, den fanns väl i pipen redan då. Men den är fortfarande där någonstans i pipen. Ja. Hon klämmer ut den någonstans. Men sen, det är ditt favoritämne. Marjorie äter äpple medan två nakna män gosar i scenen.
Ja, en bra rubrik. Ja, precis.
Det här kan ju faktiskt vara värt att lägga på minne, för jag tror att de har flirtat lite, men det är ju han Oliver från Littlefingers bordell från början.
Ja, precis. Han var med i någon slags fyrkant med Oberyn också.
Just, han har fått ligga med en prins och nu med en annan lord. Det går bra för Oliver the Manwhore.
Ja, precis.
Men också det här med att notera att de pratar om hans födelsemärke som ser ut som Dorn. Det kommer att ha betydelse senare.
Mm. Ja, Dorn. Och sen finns det ju en biblisk aspekt att hon käkar ett äpple.
Ja. Synden.
Ja, hon kikar ändå lite. Hon gillar det hon ser, kan man säga.
Ja,
ja, hon är lite nyfiken.
Men här känns det som att hon också håller på att plantera någonting med Cersei. För att Loras håller ju på och bara såhär, ja, men det är du som kommer vara stuck här med Cersei om inte jag gifter mig med henne. Och man får bara få ett perhaps.
Mm. Och vad kan hon ha i sikte då, undrar man.
Mm. Mm. Mm.
Mm. Apropå du och oss, Tove, Littlefinger och Sansa.
Ja, hon behåller sina snygga vuxna outfits.
Ja, det hade du märkt till.
Det har jag märkt till. De är hos Lord Royce för att lilla Robin Arryn ska försöka lära sig att slåss. Och det går förskräckligt dåligt.
Han är rätt usel.
Ja, usel är ett understatement nästan. En, ja, riktig, riktig vekling. Och Littlefinger får ett intressant litet brev som han undanhåller för Sansa och
resten. Vad är det som står på det brevet? Det fattar inte jag. Får man, vet man det?
Jag tror att man får reda på det här i nästa avsnitt.
Okej.
Okay. Men, eller alltså, det hintas om det i nästa avsnitt.
Mm.
Ska vi spoila eller ska vi vänta med det?
Ja, vi väntar med det. Brienne är sur på Podrick, oväntat.
Ja, hon men det är dålig stämning. Ja. Och säger till honom den här klassiska grejen som vissa säkert har hört också. Jag är inte din mamma. Det är inte din mamma som städar här.
Det är inte din mamma som lär dig rida häst. Ja. Slåss med barbarer.
Ja, och så får man än en gång får man ju en tease här. För att Littlefinger och Sansa åker förbi bara liksom ett stenkast bort på en väg. Och man tänker igen.
Mm. De är nära nu.
Mm. Mm.
Men alltså Sanna, vi kan ju inte lämna den här pliktrapporteringen utan att du faktiskt berättar vad händer i Marine?
Harpians söner gör entré. Det var en fin svensk översättning.
Ja.
Och det är också någon slags konstig terrorsekt.
Ja,
som börjar liksom göra motstånd mot Danny och Unsullied och hela det.
De vill ju gärna ha tillbaka sina slavar.
Mm. Precis.
Och. Ja, jo. Vet man vem som styr Harpians söner eller Sansa?
Nej, men det ryktas ju om att det är de mäktiga familjerna.
Okej, okay. Men man vet ju inte riktigt. Mm. Det kan ju vara en Lannister som styr i trådarna där också.
Ja. Mm, och det mördas en Unsullied på en bordell. Vilket gör att så här, Missandei blir lite så här, nyfiken på, men vad gör en Unsullied på en bordell? Och försöker fråga Grey Worm, men han vill inte prata om det.
Han vet alltså, oförstående.
Den här frustrerade sexuella laddningen mellan Grey Worm och hon.
Mm, Missandei.
Missandei, den är ju jobbig. Jag tycker lite synd om dem. Hon har ju hoppet in. Alltså hon vill ju...
Just putting it out there. Han kan väl fortfarande bjuda till lite mer på andra sätt.
Ja.
Men om man ska tyda det man fick se på bordellen verkar ju som att han mest ville ligga och bli kramad.
Ja. Vad fick han för det?
Ja, exakt.
Halsen avskuren och en maskklädd.
Fast är det inte ett ganska good way to die att bli skedad av en naken vacker kvinna liksom?
Ja, jag kan inte tänka mig något bättre sätt att dö. Kanske inte på en bordell då, för det känns som att om man köper den tjänsten så hade man kanske, ja, då ligger man långt nere. Ja. Då ligger man lågt.
Ja, men Danny börjar känna sig lite orolig över liksom sin maktutövning där. Så hon går ner och hälsar på sina drakar en stund. Och de är rätt sura. För att de har
hon har ingen vän där heller. Drogon är borta, den jävla släcken. Den är fruktansvärda, bortskämda. Skitdraken, för ursäkta Tove, han är fortfarande borta och är helt meningslös. Och så de där två är sura. Men sluta elda upp folk då.
Precis. Och här börjar det också liksom diskuteras om de ska ta tillbaka de där stridsgroparna och strids, ja. Ja, men, gladiatorspelen.
Plantering.
Precis. Och då berättar Dario om sin bakgrund som gammal stridsgropsfighter. Mm. Om någon var intresserad av Dario Naharis bakgrund. Nej.
Nej. Jag kan inte säga att jag ligger vaken över natten och funderar på Dario. Nej, men han är ju sån där fotbollskille.
Han fick i alla fall bjuda på lite mer stjärt igen.
Ja, stjärten var ju där. Ja. De stonkar på. Det är ju, de har det bra där uppe i pyramiden. Men nu är det dags för den här. Varsågod. Det där innebär att ni ska slå det döva örat till om ni inte vill veta någonting från säsong 7.
Ja, vi har fått mail från Hannes. Will you take it away, Sandra?
Yes. Han skriver: hej Tronspelet, jag vill tacka för en jättebra podd, ni hjälpte min måndag lite bättre. Jag tror inte på teorin att en av Dannys draker kommer bli dödad och återupplivad till en isdrake. Därför att i boken Isdraken, The Ice Dragon, en av spin-off-böckerna till Game of Thrones, berättas om en flicka som är vän med en isdrake, men isdraken kommer bara på vintern till Westeros från The Shivering Sea. Och i en annan bok står det om isdrakarna, vart de kommer ifrån, att de består av bara is och sprut och blå eld. Det står också att isdrakarna är mycket större än vad de valyriska drakarna är, alltså Dannys drakar. Som jag förstår det är isdrakar en egen ras drakar.
Som en mops är en hundras, det var roligt.
Ja, precis.
Förlåt.
Ja, precis. Så han tror att det finns isdrakar, men inte att han tror inte att det kommer vara en av Dannys drakar som blir en. Och så lägger han till: PS, ni behöver inte ta upp hur mycket ni ogillar Danny varje avsnitt, vi har förstått det. Jag tycker det börjar förstöra podden när ni klagar på henne så ofta. Med vänliga hälsningar, Hannes Berg i Kil i Värmland.
Alltså jag vill bara för denna kära värmlänning som har mejlat oss lyssna på oss nu. Vi gillar ju Danny. Vi tycker bara att den här seriens svagheter har varit att de inte har riktigt vetat om hur de ska portionera ut den här storybåge.
Ja,
väl diplomatiskt sagt.
Ja, vi kommer gilla bågen om Marine och de här södra ökenlandskapen lite bättre i slutet av säsong 5 och framförallt i säsong 6.
Ja, alltså Danny har ju häftiga scener med liksom,
ja. Hon går i eld och estetiken.
Ja, verkligen.
Ja, men hon har alltid ett fint Rammstein-ögonblick någon gång i säsongen.
Mm. Men sen är det mycket,
och rätt mycket bra eld och drakar ändå. Det, mm. det tycker
men
jag
vi är nog alla överens i alla fall i den här podden att den är en ganska svag båge emellanåt.
Ja.
Mm. Och sen har Mark Gatiss,
han min favorit.
Är exakt Sherlock-mannen. Han har bekräftat att han är med i säsong 7 som Tycho Nesteris, han den här järnbanksbossen. Ja. Enligt källor så är han med i 2 avsnitt i säsong 7 och han har även antytt att han liksom ska göra 4 avsnitt totalt, alltså borde det vara kanske 2 avsnitt i säsong 8 också.
Oj, oj, oj.
Och att han kommer bege sig till King's Landing för att kräva in kronans skulder.
Ja, det låter ju fruktansvärt spännande och kul. Det är lite så här,
jag börjar förstå
hur de ska liksom dra ut kriget, det är kriget vi alla väntar mot och odöda. Det kommer vara som att gå till banken. Alltså det kommer vara
stå i kö, vänta.
Ja, och stå och prata om finanser. Det ser vi fram emot, eller hur?
Ja. Banken vinner alltid på slutet.
Mm. Ja, men Sherlock Holmes storbror vinner ju alltid på slutet, kan man säga.
Exakt. Sen cirkulerar något lite roligt klipp med Gemma Whelan som spelar Yara Greyjoy, som har varit hos Graham Norton nyligen. Och då pratar hon om fortsättningen av Game of Thrones här, som att hon kallar det bara en säsong. Det tyckte jag var väldigt intressant. Fast att den uppdelade 2 delar ungefär som de gjorde i Breaking Bad. Att den är uppdelad nu som i, vad blir det, 7 avsnitt och sen 6 avsnitt. Jag vet inte riktigt om det har någon betydelse alls. Men det...
Den kanske är mer sammanhållen.
Ja. Ja.
Inte lika stor förlösande mittpunkt.
Precis.
Fast det tror jag att det kommer vara.
Ja.
Ja. Men jag vet inte, hon pratar också rätt mycket om den här jobbiga scenen hon har med brorsan Theon, som var typ
bara, vilken första av dem?
Ja, men det var väl den där första som hon, hon
när hon red på hästen.
Exakt, ja. Och han kladdade, liksom, på henne. Kladdade i hennes brallor och, ja,
härligt.
Och
som man gör.
Ja, sen har det också kommit någon slags promotion-video som många är väldigt upptagna av. Där vi har får se liksom skådisarna i massa nya outfits.
Herregud. Det är bara tuntigare och tuntigare här.
Ja, precis.
Det, nej, sluta.
Ja, men jag tror att Tove har nog sin favorit här av de här outfitsen.
Ja, men jag tyckte att både Danny och Missandei tycker att det är lite härligt att de ser mycket mer poweraktiga ut nu när de kommer i liksom ordentliga läderskrudar. Fast det är samtidigt lite tråkigt att alla blir helt mörka och gråa och svarta istället för deras färgglada klänningar.
Ja, det kan man ju tycka, men jag tycker den här promotion-grejen är ungefär lika töntig som den här vansinniga teaser-trailern med vad heter den där låten?
Games. Sit down.
Ja, ja, det är fruktansvärt dumt. Men det man undrar, det jag undrar på den där, det är ju varför Hodor är med.
Ja, det är ju väldigt, väldigt konstigt.
Eftersom han är ju, borde ju inte vara med.
Nej.
Nej, men det, man vet ju hur det är i Game of Thrones. Ja. De som är döda har ju en förmåga att komma tillbaka i en och annan form. Mm.
Ja, och man vet ju inte vad Bran kommer vara up to, för han kan ju resa lite fram och tillbaka i tiden. Så att...
Ja. Om det får vi veta mer om någon annan gång. Ska vi gå vidare?
Ska vi gå hem?
Ska vi gå hem? Ska vi, och så fortsätter vi snart att prata om mer om Dawn.
Vårt nya favoritställe.
Ja.
Yes, hörni, mejla oss på tronspelet@aftonbladet.se, hashtag oss i sociala medier eller ring in på 08 725 23 57.
Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Hej då.